välkomna till den här podden som handlar om människor, utveckling och innovation. Och idag har jag Emelie med mig här. Varmt välkommen.
Tusen tack. Kul att vara här.
Vi ska prata utveckling, innovation, samhällsansvar och entreprenörskap, tänkte jag.
Vad spännande.
Jag har jättemånga frågor till dig och vi får se vad vi hinner med här. Men vi börjar i ena änden. Jag heter Anna Petersson och vi har ju haft kontakt över en ganska lång tid. Inte så mycket det senaste, men jag har följt dig. Och då var du egen konsult, men du kommer ju då lite uppvuxen i Newbody.
Precis.
Och nu tillbaka i Newbody VD. Och jag tycker du är väldigt inspirerande.
Tack snälla.
Av väldigt många anledningar som vi kommer att beröra här idag. Och det tror jag att fler faktiskt också tycker.
Vad kul. Ja.
Skulle inte du kunna bara börja berätta lite om din resa arbetsmässigt? Och så kommer vi att komma in på lite frågor under vägen.
Ja. Jag pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Redovisning och finansiering, som jag inte har jobbat med så mycket sen, men förutom en kort period här när vi inte hade någon ekonomichef, men i övrigt så det är en bra grund att ha, kände jag. Så jag valde den inriktningen och sen gick jag till Boston Consulting Group i Stockholm och jobbade med massa olika branscher, massa olika typer av frågor som strategikonsult. Och det var en fantastiskt bra skola.
Vad var det som var bra i den?
Du fick en sån bredd, både när det gäller branscher och att se hur olika företag fungerar och hur lika de fungerar, även om de ser väldigt olika ut utifrån. Och att liksom lära sig och hitta mönster och se likheter och kunna dra lärdomar mellan olika projekt och bolag. Men också den bredden av att det var så olika projekt och olika frågeställningar. Så man fick aldrig riktigt djupa sig i någon fråga, utan man skulle ju vara generalist. Så hade du gjort en typ av uppdrag så fick du inte göra detsamma igen, utan du ska hela tiden lära dig.
Det är väl i och för sig väldigt bra.
Ja, det var fantastiskt och det skapade också liksom i mig en drivkraft till att den utvecklas. Som jag tror jag tagit med mig.
En fråga där, för att är man i den konsultvärlden så har man också en viss metodik av att ta sig an komplexa frågor. Är det också någonting som du...
Ja, men det är väl verkligen liksom en verktygslåda man har fått med sig. Men, och den har jag haft jättemycket nytta av. Men framförallt är det nog den här approachen att man hela tiden vill utvecklas och inte bara sitta och göra samma sak, utan nu har jag gjort det. Nu vill jag lära mig något nytt. Det var också en attityd som jag tog med mig.
Har man också någon mer senior, för nu kom du in ganska junior eller ganska färsk från universitet eller högskola. Har man alltid någon senior som man lär sig av, eller hur är det?
Ja, och där var det väl, alltså jag tycker nog jag lärde mig mer på 1,5 år på Boston Consulting Group än vad jag gjorde på 4 år på Handels.
Ja.
Just för att man hade de här seniora personerna som hade gjort så väldigt mycket, sett så mycket och blivit så fantastiskt duktiga på att konceptualisera. Och direkt säga, ja men det här kan vi göra en modell av. Och det var jätteinspirerande och de tog sig också tid. För hela deras modell bygger på att pyramiden ska funka. Vi juniora måste ju leverera för att de ska göra det. Så att de tog sig också tid och det var så lyxigt. Och man fick så otroligt mycket feedback, för det var också en del av deras modell att man måste utvecklas.
Och det var inbyggt i, så det var inga konstigheter. Det var så
Nej,
det funkade.
Strukturen såg ut så man kunde ju sitta med 2 timmar med en partner efter ett projekt och få så otroligt mycket feedback. Så jättelyxigt. Och det har jag också tagit med mig i mina roller efter det. Hur viktigt det är att ge medarbetare den feedbacken och se folk på det sättet. Om man tror att utvecklingen kommer inte av sig själv.
Nej, om man är inte medveten om det alltid.
Nej, man måste jobba för det och inte bara den som ska utvecklas, utan även den som jobbar tillsammans med dig måste bidra med sin feedback och ta sig tid till det.
Alla har ett ansvar.
Så det har jag tagit med mig därifrån. Och efter en tid där så ville jag tillbaka till Göteborg. Och jag skulle absolut inte jobba på pappas företag, det gör man inte.
Och pappas företag är?
Newbody.
Ja.
Men där ska man inte jobba.
När startade han det?
För 1987 startade han. Ja. Min pappa spelade ju fotboll. Och när han slutade med det så hade han saknat riktigt bra träningskläder. Han tycker att de här college-overallerna man tränade i då blev blöta. Och man,
tunga.
Ja, tunga. Och det var, utan han tog fram en ny overall i taktell som var helt nytt material då. Och det blev ju jättedyrt mot de här college-overallerna. Så att det var i stort sett ingen som hade råd att köpa dem. Och då tänkte han, jag måste hjälpa föreningarna att kunna köpa bättre grejer än det de har idag. Så han tog fram en 12-pack strumpor av en enkel modell som alla behöver. Och så fick de sälja det för att kunna få ihop pengar till sina overaller.
Det är så det är.
Så är det. Och så efter ett tag så märkte han att men de behöver ju pengar till annat. Det finns ju folk som inte har råd att åka med på kuppen om de inte kan sälja någonting. Och allt eftersom så började det vridas mot att det var just den tjänsten istället som blev kärnan i affären. Mm. Så att det bottnar sig ju i att föreningslivet har en viktig roll i samhället. Mm. Och den ska inte vara enbart för de som haft turen att födas i en familj med goda ekonomiska förutsättningar, utan det ska vara för alla. Mm. Så som strukturen ser ut med bidrag och så i samhället idag, så får du ju bidrag baserat på hur många kommer till träningen. Mm. Då får du mer statligt stöd. Har du då en klubb som kämpar med att få folk till träningen, mm, så får du heller inte stöd. Nej. Så att det förvärrar ju faktiskt klassklyftorna i samhället. Mm. Och tittar man på LOK-stöd, som då är det här stödet som går till föreningar baserat på hur många som kommer och tränar, då är det de rikaste kommunerna, mm, som det stödet går till. Mm. Och det är troligtvis inte där det behövs mest. Nej. Så där spelar vi en väldigt viktig roll, tycker, mm, jag då, i samhället, att bidra till att utjämna. Och vi har liksom inte sådär, är det en stor förening får du massa bonus och så, utan det ska vara samma för alla, för vi vill att alla ska kunna ta del av föreningslivet.
Mm. 87, det är ganska många år sedan. Mm.
Så det har hänt mycket i samhället, och det är förmodligen hänt mycket med engagemang också i föreningslivet. Mm. Det finns ju fortfarande otroligt många eldsjälar, mm, som gör ett fantastiskt jobb i samhället. Mm. Men föräldrar har ont om tid idag. Mm. Och många tycker det är betungande att lägga tid.
Mm. På ideellt.
Ja, på, mm, sina barn, mm, rent krasst. Ja, så det är tufft. Vi märker att många av dem som är eldsjälar hör av sig till oss och vi behöver sälja med klubben. Många säger att det har varit svårt att aktivera, mm, hela gruppen, mm, och få alla till att hjälpa till. Mm. Så det är en trend man kan se. Mm. Som jag tycker känns lite sorglig och sådär. Att de som tycker att jag betalar mig fri istället. Mm. Det är liksom inte så solidariskt, för då finns det ju någon som kanske inte kunde åka med. Mm. Så att det är väl en trend som vi försöker att motverka genom att prata om just det här. Att det är för alla. Mm. Alla ska kunna följa med, inte bara de som har haft turen och födas i en viss familj eller så. Och även om man ser på vilka konsekvenser det får att alla inte får följa med, vad det kostar samhället, mm, så skulle nog samhället kunna göra lite mer för föreningslivet också.
Mm. Ja, men man tänker på det här med, jag delar dina åsikter och det här att alla tillsammans, och det är ju där när du möts runt ett intresse, mm, ja, men då sker integrationen by default.
Ja.
Då behöver vi inte göra en massa olika kurser och vi måste tvingas ihop, utan ja, men vi gillar fotboll, nu springer vi ihop. Ja. Och då lär man känna Kalle eller, mm, Ismail. Precis. Eller vad man heter.
Oavsett
för någonting.
Var man kommer. Exakt. Ifrån så ser en fotboll ut som den gör, och exakt, man spelar på samma sätt.
Ja, och man, mm, bedöms utifrån det, inget, mm, annat. Så det finns ju otroligt mycket att,
ja,
göra där.
Ja, verkligen. Så många integrationsprojekt som inte hade behövt startas och drivas, exakt, om bara föreningslivet fungerar som man vill.
Precis.
Så där finns en jättepotential, och där tror jag vi har en viktig roll att spela.
Ja, och nu säger du sa att du skulle inte tillbaka.
Nej,
till
precis, jag skulle inte till Newbury, för man vill inte jobba på pappas företag. Och sen, ja, men jag kan ju mellanlanda där och bara känna lite på vad jag vill göra. Ja. Hade jobbat väldigt hårt på Boston Consulting Group och ville liksom bara landa lite och se vart ska jag ta vägen. Ja. Och så kom jag hit, och då hade jag också lite den här oödmjuka inställningen, för när jag jobbat med stora börsbolag och jag har minsann fått...
Och var i Stockholm.
Ja, och jag har minsann fått bidra också. De har lyssnat på vad jag sa som inte liksom var så gammal. Så jag visste ju en massa. Jag kom till Newbury och insåg efter bara ett par veckor att jag kan ju väldigt lite. För även om man inte har snygga modeller här så gör man väldigt mycket rätt. Och det här sunda förnuftet har man kommit oerhört långt med. Så jag blev liksom lite imponerad och väldigt ödmjuk. Jag kände att här kan jag faktiskt lära mig en massa. Ja. Och här var det ju kul att vara. Så jag blev kvar länge. Mm. Jag kom hit 2010. Hade lite olika roller. Och 2014 fick jag uppdraget av styrelsen att ta vd-rollen. Och då kände jag mig redo för det. Då hade jag testat många delar av bolaget och varit runt och lärt mig. Inte allt, men tillräckligt för att kunna känna att jag kunde ta det liksom övergripande ansvaret. Mm. Så det var superspännande. Och var då vd under ett par år. Hade haft en historik innan under tiden här att jag fick en hjärntumör som jag opererade bort. Och det var innan jag blev vd. Mm. Och i den vevan när jag blev sjuk så fick jag lära mig väldigt mycket om att vara försiktig med min energi. Mm. Att hushålla med den energi jag hade. Eftersom jag fick en hjärntrötthet till följd av liksom operationen och, mm, de ärren som man får i hjärnan. Så hade jag en hjärntrötthet som jag behövde hantera. Och tog hjälp av en coach som heter Stefan Falk. Som hjälpte mig med fantastiska metoder för att prioritera vad jag skulle lägga min tid på och se till att den tiden som jag la blev så effektiv som möjligt. Mm. Så det var för mig, det är nästan som ett liv före och ett liv efter den här sjukdomsperioden, just eftersom jag blivit så mycket bättre på att prioritera min tid och få mer gjort. Mm.
Men en fråga där, för så som jag upplever dig är ju otroligt kompetent, en hög kapacitet och det du beskriver, managementkonsult. Hur var den resan med självbild och identitet och sådana saker när man får, man kan inte, du vet att du borde kunna, du skulle kunna, men det mm. går inte.
Efter sjukdomen
menar du? Exakt.
Ja, nej, det var fruktansvärt jobbigt. Det var väldigt jobbigt att veta att jag borde kunna det här, men jag kan inte ens fylla i de här blanketterna.
Yeah.
Liksom, det går inte att vara sjuk om du ska få sjukpenning, utan när man sitter där, jag kan inte ens fylla i, jag vet inte vad jag ska göra.
Nej.
Oerhört frustrerande.
Ja. För det måste ju också ha varit en resa i resan.
Ja, det var det. Alltså man blir väldigt ödmjuk. Så ja. Jag kan inte ens fylla i en blankett. Liksom. Så fick man ha lite tålamod i att jobba med det. Och ja. Det kommer tillbaka. Men det var svårt. Ja. Det var jättesvårt.
Men då hade du med dig det här när du blev vd?
Precis. Så att när jag blev vd så hade jag ju med mig. Då hade jag börjat jobba ihop med Stefan Falk. Men inte, liksom, vi hade inte jobbat ihop så länge.
Ja.
Så jag hade bara börjat skrapa på ytan lite i hans metoder. Och börjat förstå potentialen.
Mm.
Men så jobbade jag väldigt nära Stefan Falk under den tid jag var vd.
Mm.
Och sen blev jag sjuk igen. Fick tillbaka den här tumören och behövde opereras igen 2017.
Mm.
Direkt efter att jag hade fått mitt andra barn. Och då var det liksom när det är andra operationen som blir det större.
Mm.
Det är andra gången man är inne och opererar på samma ställe.
Mm, ett ganska känsligt ställe också.
Ja, så att återhämtningen med en 3 månaders bebis hemma var inte optimal.
Mm.
Så efter den planerade sjukskrivningstiden så fanns det inte en chans att jag kunde komma tillbaka.
Yeah.
Det gick inte att lova att man skulle vara på plats under en viss tid. Och alltid vara tillgänglig. Och jag kände att det skulle inte vara bra för organisationen att veta vad man hade med riktigt.
Yeah.
Så då valde jag att kliva av och lämna över till en ny vd.
Mm.
Så då lämnade jag bolaget där. Och då passade det mig väldigt bra att vara i en konsultroll.
Mm.
Där man kunde gå lite på dagsform och jobbet ska bli gjort, men när är inte lika viktigt om det blir på morgonen eller kvällen. Eller, man har ju sina deadlines, men man kan planera själv. Och det passade mig väldigt bra då.
Och då jobbade du med affärsutveckling, styrelsearbete?
Precis, och coachning också. Mm. Jag tog med mig mycket av de här metoderna som Stefan hade lärt mig.
Mm.
Och försökte applicera det genom att hjälpa andra som behövde hjälp med att få mer gjort på mindre tid eller prioritera sin tid och sådär.
Den är ju väldigt häftig. Vi pratade lite kort om det här innan. Men just den här effekten att man, nej men jag hann inte.
Mm.
Nej men det är ju egentligen ingen ursäkt då. Jag prioriterade det inte.
Nej.
Och då kommer man tillbaka till, men hur ska man få till det? Har du något att dela med dig där?
Nej men jag tror väl väldigt mycket handlar om att om du är tydlig mot dig själv, precis som du behöver vara om du är ledare i en organisation. Men det startar ju med dig själv. Om du är tydlig med dig själv med vad dina långsiktiga mål är.
Mm.
Så kan du börja bryta ner dem i delleveranser.
Mm.
Och till slut så måste du kunna titta i din kalender. För jag jobbar väldigt mycket med min kalender. Och att planera in saker för att sen kunna också utvärdera och reflektera. Men då ska du se att din kalender speglar de aktiviteterna som krävs för att nå dina långsiktiga strategiska mål.
Mm.
Så det är egentligen grunden i det hela. Att om du inte idag gör någonting för att nå det där målet så... När ska du göra det då? Det kommer inte bara hända för att du tänker på det.
Nej.
Köper du ett gymkort så kommer du inte bli vältränad. Du måste gå dit också. Och det är samma sak, du sätter upp dina mål, vart jag vill nå med mitt bolag eller med mig själv. Och så måste man börja bryta ner det i dagliga leveranser för att det ska hända.
Mm.
Och det var nog när jag började med det som jag insåg vilken enorm potential det är att bara jobba med sin kalender.
Mm.
Och att jobba med sin kalender kan låta som att åh, nu ska jag bara jobba. Från 8 till 7. Och ja... Det kan det ju ses som. Men att lägga in ett block, en timme, återhämtning, blir ju väldigt kvalitativ återhämtning. För den är godkänd.
Mm.
Den finns ju i kalendern, så det är okej att återhämta sig nu.
Mm.
Till skillnad mot den där återhämtningen, inom citationstecken då, som sker när man bara zoomar ut och slappar, inte riktigt har rätt att göra det.
Nej.
För man borde göra något annat. Mm. Det är ju inte kvalitet av återhämtning. Det är ju dåligt samvete. Och, ja. Så att för mig har nyckeln varit att hitta vad behöver jag för att återhämta mig och lägga in sådana block så att jag med gott samvete kan ta med den återhämtningen så att det verkligen blir att ladda batterierna.
Mm. Och hur jobbar du med det här i din organisation? För det är klart återhämtning och upplägg kan ju se olika ut.
Mm. Nej, jag tror att det är svårt att tro att en modell funkar för alla. Man kan inte bara säga att vi kör träning tillsammans då och då och det ska alla vara med på. Så mm. då blir man återhämtad. Ja. För det är så individuellt också vad man behöver. Men vi har väl försökt att jobba mycket med att skapa förutsättningar för det. Genom att man får chansen att styra sin kalender mycket. Vi kanske tillhandahåller som gemensam träning för den som tycker att det är ett bra sätt att göra det. Uppmuntra till att ja, men, boka in en timme här där du går ut och tar lite frisk luft och en promenad. Så kommer du tillbaka pigg och fräsch i eftermiddag. Mm. Och det tror jag handlar mycket om att varje ledare får jobba med sina medarbetare också. För det kan man ju inte göra helt. Det finns ju inte ett kanske recept rakt av på hela organisationen. Utan man måste nog få ledarna till att vilja jobba så. Mm. Med sina medarbetare och självledarskapet.
Ja.
Att ta om för folk att du är ansvarig för din tid och dina prioriteringar.
Mm.
Behöver du återhämta dig så är du också ansvarig för att lägga in det i din planering. Mm. Det är inte en, vi kan inte se det som att ledaren är föräldrar som säger till, nu får du gå upp och stå.
Nej,
det är inte där det händer.
Nej.
Liksom.
Nej, och det är sant. Men hur får man till det? För det låter ju logiskt när du beskriver det. Det låter ju inte så svårt heller, vare sig feedback eller självledarskap.
Mm.
Men hur får man det att hända?
Jag tror självledarskap är väldigt svårt att bara sätta sig i en skolbänk i två dagar och sen kan man det.
Mm.
Men jag tror att det handlar, självledarskap handlar mycket om att liksom läsa om folk som har metoder, lyssna på föreläsningar, men framförallt kanske ta coachning tror jag. Om det är din ledare som är bra på det här och kan hjälpa dig, superbra.
Mm.
Är det inte så, så kanske man behöver en annan coach.
Mm.
Det har varit min lösning i alla fall, att jag tog hjälp av Stefan Falk.
Mm.
Och försöker då, eftersom det blev som ett nytt liv för mig
mm.
med hans metoder,
mm.
så har jag försökt både i den coachande rollen och i min ledarskapsroll att vidareföra det, eller vad säger man, föra det vidare
mm.
på andra.
Mm.
Eftersom jag tycker de är så kraftfulla, de här metoderna.
Mm. Och var står ni nu? Vi pratade också lite mm. grann om, du pratade om att det ideella försvinner lite grann. Och det är ändå det som är er. Mm. Affärsidé. Vad står det New Body?
Alltså, vi säljer ju en tjänst mm. till föreningar och skolklasser. Och efterfrågan på pengar i föreningar och skolklasser är ju otroligt stor just nu.
Mm.
Många föreningar går ju tyvärr på knäna
mm.
och har ett jättebehov av finansiering.
Mm.
Så att det finns en stor efterfrågan på det som vi erbjuder.
Mm.
Det är kul att de vill ta hjälp av oss. Man önskar att de inte hade det riktigt så tufft.
Mm.
Så det är lite tudelat såklart.
Mm.
Men det finns en jätteefterfrågan på att få hjälp med att få in pengar för att kunna hålla verksamheten levande och inte behöva lägga ner.
Ja. Och ni har gjort det så smidigt också i det här med att beställa. Jag sa just att det är klart att jag har ju tre barn och då har jag också strumpor, trosor och underkläder i Newbody. Mm. Men att det är så smidigt att göra det nu.
Mm.
Det paketet kommer hem, man beställer på nätet, det är inga konstigheter i det. Så det måste ju ha skett ganska mycket för er i utvecklingen också. Där.
Ja, och det är väl också någonting vi ser, att tid är värt kanske till och med mer än pengar mm. i vissa fall.
Mm.
För föreningen är det ju pengarna man vill få in.
Mm.
Ska de få engagemanget från föräldrarna som värderar sin tid väldigt högt idag,
mm.
Då måste det vara enkelt.
Mm.
Det får inte ta tid.
Yeah.
Så att hela vår existens hänger ju på att vi gör det effektivt och smidigt. Annars så vill man inte göra på det här sättet.
Nej.
Då köper man sig fri istället mm. eller gör något annat för att få in pengar till föreningen. Så att vi jobbar ju bara med enkelhet och effektivitet.
Mm.
Det är liksom våra ledord.
Mm.
Därför att tid är så viktigt idag. Mm. Så då handlar det om att ja, men kunder kanske inte ens behöver leverera paketen själv. Det kan vi göra åt dem.
Mm.
Där sparar de massor av tid.
Mm.
Men tjänar lika mycket pengar.
Mm.
Och den som får hem paketen snabbare blir nöjd. Alla är vinnare.
Mm.
Och den som får, ja, de behöver ju, de får in lika mycket pengar ja. Som vanligt men mm. på mindre tid.
Mm.
Den som handlar slipper att vänta de här 4 veckorna tills klubben får hem paketen och ska dela ut dem.
Mm.
Betalning blir smidig. Du slipper stå där och swisha i dörren utan du har redan betalt
mm.
online.
Mm.
Fått hem grejerna 2 dagar senare. Så att alla blir verkligen vinnare och det är också så vi försöker jobba när vi utvecklar affären nu, att vi säkerställer alltid att ingen blir, alltså när någon blir vinnare så sker det aldrig på bekostnad av någon annan.
Nej, alla
utan alla måste vara på minst samma nyttonivå.
Mm.
Helst högre för alla.
Mm.
Men ingen ska i alla fall få betala för de andras vinst i det hela.
Nej.
Men utan det, alla intressenter ska ju gå bättre ur.
Du nämnde också här lite att du själv hade testat din egen tjänst här, mm. vilket också är bra. För då får man se det från ett annat håll. Hur mycket jobbar du med det, jag tänker utifrån affärsutvecklingen?
Ja, men jag tycker att det är oerhört viktigt att uppleva tjänsten själv.
Mm.
Jag tror det är farligt att sitta vid skrivbordet och bara titta på siffror och mm. hur går det för våra kunder och så vidare. För att du känner det på ett annat sätt när mm. du är i processen själv.
Mm.
Du får själv stå framför klassen och tala om nu är det så här vi ska göra.
Mm.
Du får liksom uppleva de problemen som uppstår under en försäljning och vilka utmaningar man har.
Mm.
Alltså det är så oerhört värdefullt.
Mm. Testa det själv.
Ja, och det blir också ett annat tryck när man kommer tillbaka till organisationen och säger jag ser en förbättringspotential här.
Mm. För du upplevde det.
Ja, jag stod i det. Ja. Jag kan visa på det. Och sen kan jag också visa att nu ändrade vissa saker. Kolla vad bra det gick för vår grupp när vi gjorde så här.
Ja.
Det är en annan tyngd i det.
Ja.
Jag tror att det är väldigt viktigt som ledare att vara i verksamheten. Jag säger, inom Lean säger man väl go to Gemba, att man verkligen går in i det ställe där det sker.
Mm.
Jag tror det är superviktigt att vara i verksamheten för att också behålla förtroende i organisationen. Man sitter inte instängd på ett rum och
tittar på grafen.
Chefar eller utan man är faktiskt i verksamheten. Och oavsett om det handlar om att gå ner och packa på lagret en stund när det skiter sig. Ja. Eller om det handlar om att testa tjänsten själv.
Ja.
Viktigt att man gör.
Du nämnde Lean.
Mm.
Det sa inte jag att jag skulle fråga dem, men det gör jag.
Mm.
För jag tycker också det är ett väldigt smidigt sätt att tänka på.
Mm.
Det har ni varit ganska tidiga med.
Ja, 2016 fick vi väl, tror jag, nominerades vi och vann svenska Lean-priset.
Jättehäftigt.
Ja, så det var häftigt. Och det ska jag absolut inte ta åt mig någon som helst ära för det var en kille som jag rekryterade som var jätteduktig på det.
Ja.
Som tog med sig Lean-metoderna in i bolaget.
Ja.
Och åstadkom en sån enorm förändring.
Ja. Och om du snabbt ska summera det?
Mm. Ja, men jag tror att det handlar om mycket snabba cykler.
Ja.
Man testar, man utvärderar, man lär sig, man förändrar. Det ska gå fort, det behöver inte vara jättelånga analyser utan man jobbar i korta cykler hela tiden med ständiga förbättringar.
Mm.
Och att ha det mindsetet, att allt kan bli lite bättre.
Mm.
Uppstår det ett problem så är det bara en möjlighet att hitta vad beror det på. Hur kan vi lösa...
Mm. Inte blame utan mer
resultatet. Och vad krävs det av oss för att det här inte ska återkomma utan verkligen hitta rotorsaken.
Mm.
Man lär sig väldigt mycket av det arbetssättet också.
Mm.
För personlig utveckling, alla som jobbar här har blivit superduktiga på analys. Och liksom att gräva i problem och tycka att det är intressant när problem uppstår.
Mm. Det finns en möjlighet att bli
det är en möjlighet liksom. Mm.
Men ni håller i det, för det är ju ofta så när man sätter igång då det är fantastiskt att man ser resultaten och man blir utnämnd och så. Sen gäller det att göra det.
Ja, utmaningen är ju när de här nyckelpersonerna då har gått vidare i andra utmaningar och så. För den typen av person som kommer in och genomför sådana förändringar blir ofta rastlösa också. Mm. De vill ha nästa utmaning och gå in i nästa bolag och genomföra samma stora förändring.
Mm.
Så när den typen av människor lämnar så är det en utmaning.
Mm.
Men vi har ända sen kanske 2013 så där, jobbat väldigt mycket med att bygga upp ett strukturkapital.
Mm.
Så vad vi har gjort är att försöka försäkra oss då om att de här personerna, så som de jobbar, det måste vi dokumentera.
Mm.
Vi måste få in det i våra processer och vi måste se till att det sitter så att vi inte är personberoende.
Mm.
Och där har vi kommit ganska långt skulle jag säga på Newbody i strukturkapital.
Mm.
Så allting som Lean har fört med sig till oss har vi sett till att få in i vårt strukturkapital.
Mm.
Så att även när nyckelpersonen lämnar så fortsätter det att fungera.
Mm. Det är ju det vi pratar om är hållbarhet.
Ja.
Både du pratar om hållbarhet på individnivå men hållbarhet på bolagsnivå också.
Ja men så är det ju. Och, nej men jag tycker Lean har så mycket bra. Dels den här liksom ständiga förbättringar.
Mm.
Men också dagliga pulsmöten som gör att vi har kunnat... Jag har inga ledningsgruppsmöten längre.
Ja.
Det tycker jag var en sån här riktig tidstjuv.
Ja.
Man skulle sitta där och så ska folk avrapportera och så går en halv dag. Nu har vi liksom daglig puls där vi tar upp saker som inte har kunnat lösas på tidigare nivåer i verksamheten. Som behöver tas upp i ledningsgruppen och så har vi 10 minuter om 3 gånger i veckan.
Ja.
Så tar man beslut, man fördelar uppgifter och det är snabb återkoppling.
Mm.
Och man kommer liksom inte in i den här långsamma lunken då.
Nej.
Utan man har puls i det.
Jätteintressant.
Det, ja, det gillar jag verkligen, den här känslan av att det händer saker och det är snabba puckar.
Och hur jobbar ni med strategiarbetet då? För då sätter man det och sen har man pulsmöte.
Ja, men det skulle jag säga faktiskt att jag tycker att i början när vi introducerade Lean, eller efter ett tag när vi hade jobbat med Lean ett tag och det var mycket fokus på Lean i styrelsen, då tycker jag att vi tappade lite av strategiarbetet.
Mm.
Det som jag hade haft med mig lite från Boston Consulting Group, de processerna, hur man jobbar med långsiktiga strategier. Och jag tror att nyckeln är att hitta hur man kan låta strategiarbetet och Lean samverka.
Mm.
Så vi har lite gjort om en modell nu under det senaste året. Där vi har sett det som att förbättringsarbeten inom Lean, De kan komma från strategiarbetet, från direktiv på det här måste vi bli bättre på. Då går det in som ett förbättringsarbete. Men det kan också komma från den dagliga verksamheten, en avvikelse eller en idé.
Mm.
Så förbättringsarbete blir egentligen det kommunicerande kärlet mellan det dagliga och det strategiska.
Mm.
Så jag tycker att det går att förena lin med ett väldigt bra strategiarbete.
Mm.
Men det kräver lite av en att anpassa, tycker jag, modeller och arbetssätt.
Inte göra tungrot eller dubbelarbete, utan det ska ge varandra.
Ja, men det är lätt att tappa strategidelen när man jobbar så mycket med ständiga förbättringar och puls. Och det är korta puckar.
Mm.
Så tror jag vissa tappar det långsiktiga i sitt linarbete.
Mm. Hur gör ni då om ni inte har ledningsgruppsmöten? Hur håller ni i strategin?
Det är ju genom vårt strukturkapital helt enkelt. Ja. Och sen har vi i ledningen, jag kallar det inte ledningsgruppsmöte, men varannan vecka ses vi vid vår tavla där vi har vår visuella planering hela året med de strategiska leveranserna.
Mm.
Så får var och en liksom rapportera från ledningen hur man ligger till på sina strategiska leveranser, och så ser man ju deadline.
Mm.
Behöver vi fördela om resurser för att hinna med det här? Då blir det av ett både rapporterings- och planeringsmöte.
Mm. Och man ser att man är on track.
Precis, så är man helt on track på allt så blir det ett väldigt kort ledningsgruppsmöte.
Mm.
Är man inte det så behöver man lägga lite tid på vem kan prioritera om för att hjälpa till så att den här strategiska leveransen inte kommer efter nu.
Mm.
Så då jobbar vi mer med liksom bara utifrån våra strategiska leveranser.
Mm. Spännande, för det här tror jag nästan de flesta organisationer sitter och river sig i huvudet. För man vill ju få till alltihopa, men man får inte till. Och så blir det en stor drake någonstans som man ska försöka hålla lite ordning på. Det blir mer att man ska lägga in det rätt i systemen än verkligen jobba med det.
Men när jag var ny på Newbodies så hade jag väldigt hög ambitionsnivå på vårt strategiarbete, såklart. För jag kom från en konsultverksamhet. Och min bror brukar skoja om det, att jag hade 140 sidor nulägesanalys när vi skulle på strategimöte med styrelsen. Det får jag fortfarande höra, liksom, att men det är 140 sidor slide som Emily tar fram innan vi kan prata strategi. Och det har jag ju lärt mig, att det funkar ju inte. Liksom, ja, det funkar om du är ett konsultföretag och säljer slides.
Ja.
Det funkar jättedåligt om du ska göra saker också. Men det tyckte jag också när jag var ny på Newbody och inte hade liksom erfarenhet av ledarskap. Då kunde jag inte förstå. Jag hade gjort ett superbra analys. Här är en jättebra PowerPoint.
Här är svaret.
Här är PowerPointen på hur vi ska göra.
Ja.
Varför hände det inte? Det kunde jag inte förstå.
Ja. Det var ju superenkelt.
Ja, hur svårt är det? Liksom, allt står ju här.
Ja.
För att i den rollen som konsult så lämnar du över din PowerPoint och sen så är det upp till verksamheten att implementera.
Mm.
Så jag hade bara inte implementation med mig.
Delaktighet.
Så då blir man lite ödmjuk fort och så lär man sig att så här kan man nog inte bara göra. Så det var ju så med strategiarbetet också i början. Det var liksom 140 slides. Jag vet inte om det är överdrivet, men det är det säkert inte. Det var säkert 140 slides.
Ja. Och det var nulägesanalysen bara.
Ja, det var bara nulägesanalysen. Sen skulle den ju resultera i en strategi också. Men där är vi inte längre.
Nej. Vi pratar ju om entreprenörskap. Det genomsyrar egentligen det vi pratar om nu. Vad är det för dig? Du är uppvuxen i det på ett sätt.
Ja, jag tycker det är en väldigt svår fråga. För alla är entreprenörer idag. Men för mig handlar det nog lite om att det är en person som har en vision och som har modet att satsa på det de tror på, att de vågar gå sin egen väg, att det finns någon viss grad av innovation i det man gör. Man gör i alla fall någonting på ett nytt sätt.
Mm.
Och man har modet.
Mm.
Det tror jag är liksom, vissa blir entreprenörer istället för att ta en anställning, för de vågar det.
Mm.
De vågar satsa.
Mm.
Och sen däremot tror jag att om du har gjort just det, du har vågat gå din egen väg och du har lyckats med någon bra idé. Det som sen då kanske skiljer entreprenören från den som bygger ett stort bolag, det är väl just ledarskap, tror jag.
Mm.
Att alla entreprenörer är kanske inte naturliga ledare.
Nej.
Så ska du då få skalbarhet i din jättebra idé, så kräver det ledarskap för att folk ska följa och göra det på det sättet att din idé går att skala upp helt enkelt.
Och hur är det erfarenhetsmässigt, tänker jag? För ni har ju haft extern vd och det är inte så enkelt.
Nej, alltså jag tror att min pappa då, som startade, hans styrka tror jag faktiskt är att han vågar ta hjälp.
Mm.
Så visst, han hade modet att satsa det han trodde på.
Mm.
Eller satsa på det han trodde på. Och han hade drivet att genomföra det jobb som krävdes för att få upp verksamheten, få det på plats.
Mm.
Sen insåg han att det här kommer jag inte lyckas med när vi ska bli fler och större.
Yeah.
Utan då insåg han att jag kan inte ekonomi, jag behöver ta in hjälp. Mm. Och han insåg allt han inte kunde och hade ingen prestige att ta in hjälp.
Yeah.
Så det har nog varit hans styrka som har gjort att han gick från att vara en entreprenör till att faktiskt till slut vara ägare av ett ganska stort bolag.
Mm.
Han tog hjälp och hade ingen prestige i att han behöver bestämma eller han behöver göra, utan bara det blir gjort.
Mm.
Han ville förverkliga sin idé. Mm. Och om det var genom att jobba tillsammans med andra så var det inget problem. Nej. Utan snarare en fördel och en tillgång då.
Och vad driver dig?
Ja, det är en väldigt svår fråga. Jag drivs i alla fall inte av pengar, det har jag aldrig gjort. Det är inte så intressant för mig, utan det handlar om vad man gör för avtryck, att man gör någon nytta. Men också på ett mer egoistiskt plan, att man kan känna att man har levererat någonting, gjort någonting. När man åker hem från jobbet så kan man känna att ja, jag gjorde en del bra grejer. Mm. Och så kan man känna sig lite sådär fåfängt nöjd med att man har gjort någonting. Det är nog någon sån bekräftelse för egen del. Mm. Jag behöver nog inte ha det så mycket från andra, utan för mig själv, att jag vet att jag har gjort mitt bästa och jag fick resultat. Eller, men också att man gör nytta, att man gör saker som spelar roll för någon. Mm. Alltså, det är fantastiskt att känna att man har suttit ett bra coachsamtal med en medarbetare och man känner att man hjälpte någon att komma till insikt eller frigjorde deras potential. Eller något. Det är fantastiskt. Mm. Men också det vi gör med hela verksamheten är när man går hem på eftermiddagen och vet att vissa barn skulle faktiskt stå där och titta på bussen när den åkte iväg, för de hade inte haft råd att följa med.
Nej.
Men på grund av att vi hjälper dem så kunde alla åka med. Mm. Det tycker jag känns helt fantastiskt. Mm. Att det finns en större mening med det man gör, tror jag. Mm.
Du lämnar efter dig någonting.
Mm. Och där tror jag också, givet min drivkraft att få någon bekräftelse, någon check på att man har gjort någonting under dagen, så var det också, som vi pratade om tidigare, de här metoderna som Stefan Falk lärde mig. Mm. En nyckel som har fått mig till så mycket mer välmående, mindre stress, det är att i slutet av dagen så har jag satt in tid för reflektion. Vilket gör att de dagar jag inte lyckades med det jag ville, för jag har ju satt upp då, vad är målet med aktiviteten?
Det började du med,
ja, jag
på
satt
dagen.
Upp, typ det här är en nyckelaktivitet idag. Vad har jag för mål med den aktiviteten och vad är min taktik? Och så i slutet av dagen så kollar jag, nådde jag målet? Nej, det gjorde jag inte. Varför gjorde jag inte det? Ja, jag frångick ju min taktik där jag gick in i någon slags, jag påverkades av situationen och släppte taktiken. Och då kan jag ändå stänga den dagen och veta att nu har jag lärt mig någonting. Jag måste vara ännu mer noga med mina förberedelser för att inte släppa taktiken. Och då kan jag på något sätt stänga dagen med, ja men då lärde jag mig någonting ändå. Det var inte bara en dålig dag, utan det var ett dåligt resultat. Men
jag
fick med mig någonting. Mm. Och det har gjort att jag kan stänga dagen på ett väldigt bra sätt och släppa det.
Mm.
Och inte ödsla en massa energi på eftermiddagen till att älta det som inte gick bra.
Nej. Du lägger det där och vet vad du ska göra.
Och då har jag stängt det på något sätt, något slags avslut. Mm. Så det har hjälpt mig enormt mycket.
Men börjar du också dagen med att, okej, målet med dagen?
Inte med dagen, utan då har jag liksom, i och med att jag jobbar med min kalender så har jag ju slottar jag har lagt in. Och ofta finns det ju någon av de där slottarna som är viktigare än andra.
Mm.
Därför att det kanske är ett möte med en medarbetare som alltid är viktigt. Mm. Eller något externt möte som har stor betydelse för mina långsiktiga strategiska mål. Eller vad det kan vara.
Mm.
Och då brukar jag välja ut en av de aktiviteterna där jag lägger lite tid på. Vad vill jag uppnå med den aktiviteten?
Mm.
Vad krävs det då av mig i form av taktik för att jag ska nå dit?
Mm.
Där gör man väldigt stor skillnad, tycker jag. Speciellt i möten med andra. Mm. Även när man ska sitta och jobba själv kan det vara bra.
Mm.
Men just i möten med andra, att den förberedelsen skulle jag säga gör att man får ut liksom oändligt mycket mer.
Mm. Inte bara gå in som ett blankt papper. Utan
nej, och så får man se vad som händer. Utan när du har tänkt igenom vad du vill uppnå. Vad behövs av mig? Vad behöver jag göra för att vi ska nå det här resultatet under mötet?
Mm.
Då tar jag ansvar för inte bara min tid utan även alla andra mötesdeltagares tid. Och det vet jag att jag har en medarbetare som ibland tycker att dagliga mål känns ju lite jobbigt och ska man behöva lägga tid på det. Men han säger att men jag gör det ändå när det är möten för att det är så många inblandade, det är så mycket tid och jag vet att jag får ut så mycket mer av den tiden.
Mm. Han har sett
han har själv sett hur mycket bättre mötena blir när han har lagt 2 minuter innan på den här aktiviteten. Att, vad är målet? Vad krävs av mig?
Ja.
Okej, jag behöver visst ta med de här förberedelserna. Så de 5 minuterna ger ju liksom 10-falt. I mötet sen.
Det låter enkelt, men man ska göra det också.
Det är enkelt, det svåra är att göra det. Ja. Att hålla i det.
Ja. Och nu har vi varit inne på ledarskap egentligen genom hela den här röda tråden. Vad, om du skulle summera det på något sätt, vad är viktigt för att vara en god ledare?
Jag ser det som ledarens roll att frigöra potential hos alla medarbetare i organisationen.
Mm.
Och jag tycker att för att göra det så behöver man anta ett coachande förhållningssätt. Jag tror det är viktigt att vara nyfiken och ställa öppna frågor och se till att för att det du säger ska få, för att det du pratar med medarbetarna om ska få effekt på lång sikt, så behöver liksom medarbetare själv komma till insikt. Även om jag har gjort exakt samma sak 3 gånger tidigare, så ger det väldigt lite att jag säger hur man ska göra. Vill jag verkligen frigöra potential hos folk, så tror jag det är viktigt att ställa frågor. Hjälpa folk att själv komma till insikt. Mm. Och ibland vet jag inte heller. Yeah. Eftersom man inte är specialist på allting inom bolaget, så verkar det konstigt att komma med svar när den jag pratar med är specialist. Mm. Men även om jag inte kan området, så kan jag ofta ställa coachande frågor som leder rätt eller får folk att inse det de redan kunde men hade fastnat i. Mm. Eller vad det kan vara. Så jag tror väldigt mycket på det coachande, så att man frigör potential helt enkelt. Men för att kunna göra det måste man också vara bra, tror jag, som ledare på att visa vägen. Och vara tydlig så att man vet vad förväntas av mig. Mm. Vart ska vi och varför? Mm. Och sen jobba med att skapa förutsättningar att man ska kunna nå dem. Mm.
Du nämnde det innan med feedback på Boston Consulting Group. Jobbar ni med det också? Läppan?
Ja, jag tycker det är superviktigt med feedback. Både liksom den här informella som sker hela tiden. Och där har man ju som ledare ett stort ansvar, tycker jag. Mm. Att själv be om feedback. Mm. För att visa att det är okej att fråga om det. Mm. Ibland kanske efter ett möte kan man bara säga, ja, nu gjorde vi det på lite annat sätt idag. Idag hade vi en mindre strukturerad approach till den här frågan. Mm. Hur kändes det? Och bara be folk liksom, för då öppnar man upp och avdramatiserar feedback. Mm. Så både den här informella, men även att som vi har på Newbar, har ju vi väldigt strukturerade medarbetarsamtal 2 gånger om året. Mm. Där vi har en mall som jag har inspirerats av från konsultvärlden. Där man pratar om väldigt många aspekter av arbetet och hur du bidrar som person och så vidare. Där både medarbetare och ledare har fått bedöma då hur väl man presterar i olika områden och prata om varför. Och den tar lång tid att förbereda, men den ger otroligt mycket, tror jag, i personlig utveckling. Att du får att någon har satt sig ner och funderat kanske en timme på vad den här medarbetaren gör. Någon har sett mig. Mm. Och funderat på vad jag gör bra, vad jag behöver bli bättre på, vilken hjälp jag behöver för att nå dit. Och
man tar sig tiden.
Ja, men för det tror jag är väldigt viktigt i ledarskapet, är att se människor och försöka förstå dem. För det blir väldigt svårt att vara relevant i din kommunikation annars. Mm. Och överlag tror jag vi är ganska dåliga på att lyssna.
Mm. Lyssna för att förstå?
Ja, många lyssnar och väntar på sin tur att prata. Mm. Men ska du jobba med ett coachande ledarskap, då måste du lyssna, annars kan du inte ställa de öppna frågorna som leder någonstans. Men om du bara är intresserad av att leverera dina egna svar i ledarskapet, då behöver du inte lyssna. Nej. Och jag tror att lyssna är någonting folk faktiskt är dåliga på generellt sett. Jag övar jättemycket på det själv, för jag tror alla kan bli bättre på det. Och jag försöker verkligen uppmana till det när jag jobbar med ledningsgruppen, när vi pratar om deras ledarskap i sina team sen, hur viktigt det är att liksom lyssna. Mm.
Och den känslan när någon bara sitter och lyssnar på det, det kan vara en minut. Mm. Den är helt fantastisk. Mm. Och då inser man att wow, vad sällan det här händer. Mm. Och det är ju något man kan ta med sig.
Annars får man vara med i en podd. Då pratar man hela tiden.
Ja, precis. Nu börjar vi närma oss slutet. Det finns massa mer. Jag får komma tillbaka. Ja. Men jag skulle faktiskt vilja lite framtiden. Och var står Newbody och du? Och hur ser du framåt för bolaget och för dig och världen?
Vi ser ju att det finns ett jättebehov av vår tjänst i samhället. Ja. Så att vi har satt väldigt ambitiösa tillväxtmål. Ja. Vi vill fram till 2026 fördubbla omsättningen från 2022. Mm. Men det vi egentligen vill är att ge dubbelt så mycket till föreningslivet.
Mm. Och bara, hur mycket gav ni till föreningslivet 2023?
90 miljoner.
Det är helt otroligt.
Ja, det är mycket pengar när man ser det så. Och då var vi ändå lite missnöjda, men vi hade velat växa mer och ge mer och så vidare. Men 90 miljoner är otroligt mycket pengar. Så det är vi superstolta över. Ja. Vi skickade ut en film här nu i slutet av 2023 till alla slutkunder som har handlat av någon förening. Där de fick en AI-genererad film där det står vilken grupp du stöttade, hur mycket du bidrog med till deras grupp, hur mycket den gruppen totalt tjänade. Och det var häftigt att se när jag fick den när jag var på semester i Thailand. Fick jag min film och bara, ja, det här är häftigt.
Mm. Men man känner, man vill ju hjälpa till, det tror jag.
Jag tror det är så viktigt också för vår bransch framåt att när vi digitaliserar som vi gör, Att få med den här känslan av stöd. Ja. Det var väldigt lätt för 10 år sedan när alla knackade på dörren med en katalog i handen. Du kunde direkt se, vem är det jag hjälper? Vad ska de göra med pengarna? Det var väldigt konkret. Idag är det kanske en länk du klickar på. Då behöver vi hjälpa föreningen och skolklassen att få ut den känslan av att du som har handlat har gjort något gott. Det tror jag är superviktigt. Så det är väl mycket det vi jobbar på framåt. Hur kan vi få med oss den känslan även när vi digitaliserar? Och hur kan vi bara fortsätta att göra det ännu enklare för kunderna? Så att fler kan ha chansen att åka med. Och slipper se den där bussen åka iväg med hela laget. För att man inte hade råd. Så att det är väl det som driver oss liksom att fortsätta. Och det är därför vi vill växa. Det finns fortfarande många som inte kan vara med.
Men det finns stort behov. Och jättestort till behov,
absolut. Ja. Så att det...
Och du är ju vd och ska så vara, hoppas jag.
Dagen ut i alla fall, ja, man vet aldrig i den här rollen.
Nej. Men du jobbar ju också med styrelser och får andra att växa, så styrelseordförande är du också.
Ja, just nu har jag 2 ordförandeuppdrag. Jag tycker det är lite som vi pratade om förut i konsultrollen, det är så lyxigt att få vara runt i olika verksamheter och man lär sig så mycket. Och just i ordföranderollen så tycker jag att det är en fantastisk lyx att få lära mig av andra verksamheter. Samtidigt som jag kan få chansen att få ge tillbaka lite. Jag lär mig lite hos dem men kan också ge tillbaka i det bolaget vad jag lärde mig i ett annat bolag eller på Newbody. Och få se hur det får det är lite ge och ta. Man lär varandra och det tycker jag är ett väldigt fint utbyte.
Jag får tacka så jättemycket. Jag har en sista fråga här. Om du skulle ge, man kan säga, vad är lärdomar genom livet? Om du skulle ge ett råd till Emily 20.
Herregud, har vi en timme till?
Ja, precis. För ett eget avsnitt.
Nej, att det är jättesvårt. På ett personligt plan är det nog mycket jag skulle säga. Men om vi tänker mer på en professionell roll. Ja. Så har jag nog lärt mig också genom sjukdomsperiod och så vidare att värdesätta min tid. Och livet är så mycket mer än jobb. Så se till att jobba smart så att du inte behöver jobba så mycket. Värdera din tid och lyssna. Precis som vi sa innan, det tror jag är en sån här sak som jag...
Lyssna inåt och lyssna på andra.
Ja, verkligen. För du sparar så mycket tid om du verkligen lyssnar på vad folk säger. Så kan du ge bättre hjälp, komma framåt fortare och lära dig mer själv. Genom att liksom, du sitter ju ändå där, så lyssna på riktigt istället.
Ja, och jag tror också om du gör det på riktigt och lyssnar inåt på riktigt så kan du också tacka nej om det är så att nej, men det här är nog inte för mig, det här mötet ska inte jag vara med. Det är bra så.
När man värdesätter sin tid så får man lite mer integritet också. Är det här min prioritering? Och där tror jag det är lite att om du äger din kalender, låt inte den äga dig. En mötesinbjudan är inte ett krav. Det är en möjlighet. Vill du vara med på det här? Prioriterar du det? Du har alltid möjlighet att säga nej till ett möte med, utifrån dina prioriteringar. Och det har jag lärt mig. Så.
Och då måste man ha tid, för det är bara det lättaste att tacka ja. För det svårare är att tänka, behöver jag det här, ska jag det eller inte? Det tar lite tid just då. Även om du förlorar den en timme längre fram.
Precis. Men så det är väl att värdesätta tid och att lyssna, som jag skulle säga till mig själv 20 år ur ett professionellt perspektiv.
Jag tackar så jättemycket, Emily. Tack för den här pratstunden och jätteintressant att höra. Jag som sagt, kom gärna igen om jag får.
Jättekul att prata med dig som vanligt. Det är alltid inspirerande att prata med dig.
Tack så jättemycket.
Du är en bra lyssnare.
Jag har tränat. Och jag är också väldigt nyfiken.
Ja, det är 2 bra saker. Ja.
Men om man nu gillar det här sättet att jobba så kan man också gå in och titta på er hemsida om det finns möjligheter till nya positioner.
Absolut.
Newbody.se
Newbodyfamily.com.
Helt fel, borde jag läsa.
Och man kan alltid skicka in spontanansökningar, för vi, när någon är driven och vill bidra i det vi gör, så lägger vi gärna på hög. För då vet vi att det här är folk som har hjärtat på rätta stället, och då letar vi där.
Tack så jättemycket.
Tusen tack.
Tack för din tid.
Tusen tack.